The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, alltså man känner ju liksom att det finns inte det skyddsnät som vi trodde. Man har ju litat på att det liksom går rätt till, så att säga.
När Bengt Jäger hittade stöd i sin bostad avskrev polisen händelsen som en olycka och Bengts anhöriga lämnades med många frågor. Frågor som den lokala polisen aldrig kunde bringa någon klarhet i.
Som tur är så vet man ju att det fungerar ju faktiskt på andra ställen, så att det är ju inte liksom överhuvudtaget en hel kår som är på tok. Får man ju hoppas, men man känner liksom att det är någon slags mentalitet i den här gruppen som gör att det funkar inte som det ska.
Under arbetet med den här serien har vi intervjuat anhöriga, grannar, läkare, hundexperter, en av polisens blodbildsanalytiker och en av Sveriges mest erfarna mordutredare. I den här sista delen fortsätter jakten på de poliser som var involverade i fallet Bengt Jäger.
Alltså, om vi nu inte lyckas gå helt i hand med det här, så vad är det absolut minsta som ni skulle vilja ha av polisen att de i alla fall lyckas med?
Ja, det är i så fall de ska kunna liksom bevisa vad de påstår, vad man ska slaga sig på.
Det de anhöriga ställer sig så frågande till och verkligen undrar är ju exakt vad det var som ska ha orsakat den här skadan i Bengts huvud, alltså vilket föremål han ska ha slagit sig på.
Det är fullt möjligt att den skadebilden kommer från ett fall i trappan.
Är de så övertygade om att det är det, då måste de kunna visa det.
Men ni har inte hittat ett specifikt föremål, alltså en islagsplats i trappan.
Svara på det.
Du lyssnar på podcasten Motiv och på Vad hände Bengt Jäger? En dokumentärserie i 6 delar om ett mystiskt dödsfall i en trappa. Producerad av mig, Ebba Adsenius, och av Johnny Kock. Exekutivproducent Nils Bergman.
Jag kommer inte uttala mig.
Abonnenten kan inte nås för tillfället. Var vänlig, försök igen senare.
Han har ingenting att säga.
Del 6. Jakten på svar.
Jag står fast vid och det gör jag än idag.
Mm.
Den kan inte ramla ut i trappen.
Nej.
Det har han inte. Att han har ramlat det kan vara, men han har inte slagit ihjäl sig. Man får inte ett hår i skallen med att ramla ut för en mjuk trappa. Det finns ingenting som är fast på något vis.
Vi hör Bengts bästa vän, Hasse, som hittade Bengt död i mars 2013. Om polisen hade förhört Hasse direkt hade de fått veta flera omständigheter som var märkliga kring dödsfallet. De hade fått veta att Bengt kände sig otrygg hemma, att Bengts hund som vid anträffandet av Bengt var inomhus, vanligtvis var ute i sin hundgård, och att den släckta entrélampan var intressant i sammanhanget eftersom Bengt alltid hade lampan tänd, både på dagen och på natten. Samt att Bengt hade stora tillgångar till ett värde av flera miljoner. Hade polisen förhört Hasse skulle de förhoppningsvis insett att det fanns skäl att inleda en förundersökning.
Och sen att polisen säger att det finns inte, det fanns inga spår. Alltså det är så jävla löjligt. Jag var dit en gång och gick runt och försökte titta. Och sen var vi lilla med. Så vi var ju två andra gången. Lik förbannat säger polisen att det fanns inga spår.
Ja.
Har de inte överhuvudtaget varit in där? Eller vad menar de?
Mm.
Alltså det finns, det här är så mycket som är, finns ett svar på.
I polisens PM står att det inte fanns några tecken på inbrott eller åverkan på fastigheten. Men eftersom Hasse hade varit där i flera omgångar, sista gången tillsammans med sin fru, så borde det ha varit fullt med skospår på tomten och runt huset. Bengts bror Gunnar upptäckte dessutom skospår som försvann in under altanen när han var vid Bengts hus knappt ett dygn senare. Enligt SMHIs mätstation i Latikberg har det varit noll nederbörd mellan den 20 till den 25 mars år 2013. Vilket innebär att spåren inte kan ha försvunnit av att det snöat. Att polisen inte har noterat några spår och nämnt dessa i sin avrapportering styrker vår uppfattning om att platsundersökningen den aktuella kvällen var bristfällig.
Det borde ligga lite i deras eget intresse, polisen faktiskt, också att faktiskt rensa upp där. För det här sabbar ju för dem som, de där 99% som faktiskt gör ett bra polisjobb. Så jag hoppas att det går att faktiskt komma förbi.
Problem är ju som alltid när att kunna bevisa någonting när det har varit så erbarmligt dåligt skött från början.
Under kvällen den 24 mars ringde Hasse till polisen Anders Eriksson och berättade att han sett Bengt död genom källardörrens fönster. Anders var inte i tjänst den aktuella kvällen utan tog kontakt med sina kollegor som beordrades till Bengts bostad. Vad minns Anders av kvällen? Och vad tänker han kring kollegornas hantering av dödsfallet? Eftersom vi inte får tag i Anders över telefon åker vi hem till honom och knackar på. När vi gör det är det Anders sambo som öppnar. Vi står i dörröppningen och hör Anders inifrån vardagsrummet. Men han vill inte komma fram och hälsa.
Han har ingenting att säga.
Vi var hos Hasse här innan.
Ja, jag har varit prata om lite.
Men får vi säga hej bara? Eller?
Ja, men alltså vi vet ingenting om händelsen. Det vet vi. Vi vet bara att han dog. Jag tänkte bara just, om Anders hade lite kontakter med polisen och hur han har tänkt kring utredningen, det som hänt efteråt.
Nej. Ja just det, han jobbade med någon, men han var inte inblandad i utredningen.
Nej, han var ju bara med och ringde hit då, om man säger.
Precis. Nej, han vill inte.
Nej.
Han är inte intresserad.
Nej.
Då får jag väl säga nej tack.
Ja,
ja det får man göra.
När Anders tog kontakt med sina kollegor var det poliserna Anders Skoglund och Marcus Eriksson som beordrades till Bengts hus. Klockan var då 20:22 på kvällen. Marcus Eriksson anlände till huset först, där Anders Eriksson mötte upp honom. Senare anslöt kollegan Anders Skoglund. Vi har gjort flera försök att få tag i de båda poliserna, och till slut får vi tag i Marcus Eriksson.
Ja, hej, hej.
Ja, hej, hej. Vad trevligt att få pratas vid äntligen. Jo, men det är så här. Jag håller på att titta på det som hände med Bengt Jägra för en himla massa år sedan.
Ja.
Ja, och håller på att prata med folk som varit insatta i det där. Och du har ju, det får man säga, en unik inblick i och med att du var en av de där första som var där. Så jag tänkte helt enkelt höra med dig om du har tid att prata med mig om dina upplevelser när ni kom dit helt enkelt.
Nej, jag har inte tid. Alltså ärendet är ju stängt. Det är ju öppnat 2 gånger. Det är ju tittat på igen och det är utrett på så sätt. Och man har inte kunnat komma till någon annan slutsats än den de har kommit till.
Marcus Eriksson vill inte svara på några frågor kring vad han tänkte när han och kollegan Anders Skoglund kom till Bengts hus. Vi blir återigen hänvisade till någon annan och den personens beslut. I det här fallet hänvisar Marcus till vakthavande befäl. Men det befälet har ju tagit ett beslut om att inte spärra av utifrån de uppgifter Marcus och kollegan Anders lämnade.
Nej, jag kommer inte uttala mig i ärendet på så sätt. Det kommer jag inte att göra. Jag måste hänvisa till någon, alltså behörig någon förman i mitt ställe.
Mm. Men jag tänkte, för det som är lite som jag fick reda på här ganska sent nu, så vad jag förstår så din kollega Anders Skoglund ville ju spärra av och ringer till Simon Wormö som är vakthavande då, som säger att, som jag förstått, att ni inte ska göra det.
Vi tar ju kontakt med ansvariga och tekniker i jour, men det finns ju ärendet dokumenterat från våran sida.
Mm.
Att vi gör en begäran så, vi får svar att det inte behövs. Men det finns ju dokumenterat.
Mm.
Utan jag vet att det är från olika håll, alltså det är mycket, det är ryktespridningar. Det är som det har blivit en röra.
Ja, för jag tänker sånt där är ju sånt som borde vara intressant att föra fram också. För det är ju den som är mycket som det känns som det har blivit den här ryktesspridning kring att det inte blev avspärrat och så. Och
ja, men det måste man fråga beslutsfattaren om.
Mm.
Som tar det beslutet, det kan ju inte jag svara på.
Nej, och om jag läst rätt så ska det ju vara Simon Wormö då som har tagit det beslutet.
Mm.
Tala in ett meddelande efter tonen.
Jag söker en Simon Wormö på det här numret. Det gäller tidigare dödsfall av en Bengt Jäger 2013 som jag håller på att titta på. Den utredningen helt enkelt.
Simon Wormö har fortfarande inte återkommit, men det har David Helgesson på polisen i Umeå gjort. Det var han vi kontaktade i början av den här serien. Han var förundersökningsledare i utredningen som inleddes år 2021.
Jag har ju några frågor om det som jag tycker fortfarande saknas svar och som inte har stått någonting om eller sagt någonting heller i alla fall när ni lade ner utredningen nu senast.
Kan man göra så att du mejlar mig och gärna att du skriver lite grann de frågeställningar du vill ha svar på, så vi har en möjlighet att sätta mig in i det bättre, för det blir just på något sätt sådär.
David Helgesson bad oss att mejla alla våra frågor. När vi senare fick svar läste vi upp de svaren för Bengts halvbror Gunnar och hans partner Karina. Gunnar och Karina har själva ställt frågor till polisen men inte fått några svar.
Polisen då, den senaste utredningen här i hösten 21, de vill ju inte riktigt prata med oss, utan de säger att
Den här utredningen är avslutad och anhöriga fick svar på sina frågor när utredningen lades ner. Mm. Vad fick ni för svar av polisen?
Ja, vi fick det svar vi fick att det var bara ord. Det som de hade ju pratat, jag hade ju gett tips om folk de skulle prata med och allting, och de har ju gjort det. Och för de ville det var det enda de ville ha, den här listan de skulle prata med. Den fotade de av.
Mm.
Allting annat som jag hade, men det ville de inte ha. Men den var de intresserade av.
Mm.
Och det var bara ord. Allt vad folk har sagt, det var bara ord.
Jag är inte helt nöjd med svaren, helt enkelt.
Nej.
Vi har inte fått något svar.
Nej, vi har inte fått något svar överhuvudtaget.
Med tanke på alla oklarheter som inte fått något svar, vad kunde de ha gjort annorlunda? Undrar jag. Och då har polisen svarat så här. När en person anträffas död under omständigheter som är oklara och man inte kan utesluta brott, som man får säga att det här är, så finns det anledning att inleda en förundersökning, jag har inte gjort rätt, för att utesluta brott, spärra av platsen, ta dit tekniker och rättsläkare, säkra upp informationen genom förhör med grannar, närstående och andra som kan ha upplysningar. Så jobbar vi idag, vill jag påstå.
Mm.
Så här, vad kommer att krävas för att ni ska öppna utredningen? Det som är centralt i den här utredningen är rättsläkarens bedömning och utlåtande om skador, dödsorsak och uppkomstsätt samt kriminalteknikerns bedömning av platsundersökningen och stänkbilderna som talar starkt för att orsaken är en olycka som gett allvarliga skador och därmed omtecknad orsakat stänkbilder och blodbilder och till slut döden. Det krävs därmed väldigt mycket för att vi ska öppna upp den här utredningen. Det vill säga konkreta omständigheter och inte spekulationer och teorier.
Precis. Det är det vi har hört hela tiden.
Men ja. Rättsläkaren?
Det är jätteroligt att de lägger så mycket vikt på henne som jag ändå inte höll med om första halvåret. Och hon verkar ju ha ändrat på sig på grund av hon har fått reda på saker som inte verkar stämma, helt enkelt.
I svaren hänvisar David Helgesson till rättsläkarens obduktionsutlåtande, där det står att det är möjligt att skadan i Bengts huvud kan ha uppkommit av exempelvis ett fall mot ett utskjutande, avgränsat, trubbigt föremål. Inför obduktionen hade polisen sagt rättsläkaren att de inte misstänkte något brott och att deras teori var att Bengt hade ramlat och slagit sig på ett föremål i trappan.
Rättsläkaren har ju ingen teori om liksom hur dödsfallet har gått till, utan säger ju bara vilka skador som finns och om den förklaring som polisen ger är medicinskt möjlig.
Vi hör akutläkaren Katrin Ruska, som vi även hörde i del 2.
Och det är väl det som är liksom rättsmedicinans uppgift att säga. Är det helt omöjligt att man skulle kunna få de här skadorna vid ett sånt här fall? De kan inte säga att det är omöjligt. För slår man i huvudet i någon utskjutande del där, så kan man väl få de skadorna.
Det var väldigt anmärkningsvärt att hon sa att hon hade frågat polisen flera gånger vad det var som hade gjort den här skadan, och de hade sagt det vet vi, men hon fick aldrig reda på vad det var. Så jag menar, det sa hon till mig liksom.
Carina, Gunnars partner, menar att rättsläkaren ifrågasatte polisens teori när hon och Gunnar pratade med rättsläkaren några veckor efter dödsfallet. Vi hör Carina igen.
Hon säger att hon upprepade gånger frågade polisen om uppkomsten av skadan, då hon tycker det ser underligt ut. Polisen är tvärsäker på att det är en olycka, säger hon. Hon tycker att skadebilden tyder på ett slag med ett utstansat föremål, till exempel hammare.
Och det här, den här som du säger nu, det är du 100 på att det
är. Ja, men precis, för jag skrev ju ner det här direkt. Alltså jag är den här ständiga sekreteraren. Jag sitter och skriver hela tiden när jag pratar. med, jag satt och skrev när jag pratade med dig också. Så att jag, och i och med att man då kan skriva lite slarvigt och sådär, så det var ju därför jag liksom sökte henne igen och fråga om jag uppfattar det här rätt.
Vi vill att rättsläkaren, som har en betydande roll i den här berättelsen, ska få möjlighet att bemöta de uppgifter som Gunnar och Karina lämnat. Därför gör vi ett nytt försök att nå henne via Rättsmedicinalverket. Men förväntningarna är låga eftersom vi tidigare hänvisats till David Helgesson på polisen i Umeå.
Det gäller Bengt Jäger, en tidigare utredning. Så jag hoppas att hon kan återkomma. Vore toppen.
Ja. Ja, men jag ber henne ringa.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, hejsan John. Jag heter Johanna Loasell. Jag jobbar på rättsmedicin i Umeå. Du hade sökt mig.
Ja, men precis. Vad bra. Vad fint. Jo, men så här. Jag och en kollega har på under en lång tid med det här. Gör ett program eller flera program om det som hände Bengt Jäger. Och då är det ju många som, ja, i och med att du var ändå inblandad i det, minst sagt, så är det många som nämner ditt namn och det som hänt kring den här utredningen. Så att jag tänkte höra om jag skulle kunna få fråga massa frågor till dig, helt enkelt.
Det är så här att polisen har ju tagit både ett och två omtal kring det här, och jag efter den sista senaste omtaget och avslutet av det, så kom jag överens med David Helgesson på grova brott att de skulle få sköta mediekommunikationen kring det i första hand. Därför att det är lite synd om det liksom blir lite rundgång i det hela. Så att jag skulle nog ändå vilja hålla fast vid det och be att prata med grova brott i Umeå först.
Ja, och jag har ju skickat frågor och han har svarat skriftligt på några av dem, men samtidigt är ju några där som är då just sånt som bara du kan svara på egentligen, vem det är som har sagt olika saker till dig och sådana saker.
Ja, men jag kan ju ringa till honom och stämma av med honom vad han tycker är okej och inte, för i och med att vi har gjort den här överenskommelsen så känns det som att det är rimligt att vi har ändå försöka hålla oss till den i första hand.
Nej, men gör gärna det.
Om du vill skulle du kunna få mejla just de frågorna som du vill ställa till mig. Också parallellt, för då vet jag ju vad det är. Då vet jag ju också mer specifikt vad jag ska stämma av med David. Så det blir liksom allt och ingenting.
Vi mejlar våra frågor till rättsläkaren. och frågar vad hon tänkte om polisens teori efter Bengts obduktion. Vi frågar också om telefonsamtalen med Gunnar och Karina. Om det stämmer att hon sagt att skadan kan ha uppkommit av en hammare. Och vad hon tänker kring polisens hantering av dödsfallet. Men vi får aldrig svar på våra frågor. Kort efter att vi pratat med rättsläkaren blev vi kontaktade av en pressansvarig på Rättsmedicinalverket.
Så här är det. Johanna Loisel och egentligen vilken annan rättsläkare som helst får inte prata om enskilda fall utanför rättssalen eller de dokument att skicka till polis eller åklagare eller domstol av sekretesskäl. Det är en utmaning därför att polis och åklagare får ju prata. När deras liksom, de lagar de har att förhålla sig till har liksom färdiga förundersökningssekretess eller så. Så att det är inte ovanligt heller att just polis, om de har jobbat inom något ärende, säger ja, men prata med rättsmedicin. Nej, det får de inte på det sättet. Det vi kan bistå med det är ju liksom att förklara hur går en obduktion till eller vad tittar man efter eller vad, du vet, den typen av mer extremt generella grejer. Men det är ju inte applicerbart på alla fall, kanske ganska, till och med ganska få fall då.
Vårt problem är egentligen det här överlämningen mellan polis och rättsmedicin. Det är den som vi är intresserade av, just att polisen säger sig veta vad det är som har slagit ett hål i huvudet och Johanna utgår från att polisen vet det, men sen kan polisen inte presentera det och sen hänvisar de till henne och hon då har den här sekretessen och där är vi nu liksom, och det är ju
det är fullt möjligt enligt rättsläkare att den skada som personen i fråga har orsakats av det vi tror, det vill säga ett fall i trappan.
Vi hör förundersökningsledaren David Helgesson. I slutet av arbetet med den här serien får vi äntligen chans att ställa våra frågor över telefon.
För det de anhöriga liksom fortfarande ställer sig så frågande till och verkligen undrar är ju exakt vad det var som ska ha orsakat den här skadan i Bengts huvud. Alltså vilket föremål han ska ha slagit sig på. Vad är det för föremål som han har slagit huvudet i?
Nej, men det är ju det som obduktionen visade, den obduktion som gjordes undertecknad av rättsläkare 2013-04-18. Och det är ju att den samlade skadebilden med den skada som omnämns då i huvudet bland annat och skadorna på halskotpelaren som man bland annat omnämner kan förklaras med exempelvis ett fall mot något utskjutande trubbigt föremål. Det är den information vi har från rättsläkaren och att det har inte framkommit någonting i utredningen som talar emot att fynden inte ska orsakas av en olyckshändelse.
Jag förstår, men ni har inte hittat ett specifikt föremål, alltså en islagsplats i trappan som ni anser att han har slagit sig på helt enkelt?
Nej, inte att vi kan säga att det är exakt det föremålet som han har slagit sig mot, utan men det är fullt möjligt att den skadebilden som personen i fråga har kommer från ett fall i trappan. Det är därom skadan på halskotdelen och därom skadan i huvudet.
Men ni har inte kunnat utesluta att skadan kan ha uppkommit av att han till exempel fått ett slag i huvudet?
Det finns ingenting i utredningen som talar för att han ska ha fått ett slag i huvudet.
När vi begärde ut förundersökningen från 2021 fick vi först avslag. Men när vi överklagade beslutet hos kammarrätten fick vi ut delar av förundersökningen. Den bestod endast av kopior från utredningen som inleddes 2013 och det framgick inte alls vad polisen vidtog för nya åtgärder år 2021.
Kan du säga ungefär hur många förhör ni har hållit? För det framgår inte i det vi har fått ut.
Nej, men i den utredningen som gjordes 2021 så höll man ungefär 30-tal förhör.
Och har det funnits någon misstänkt gärningsperson i utredningen?
Nej, inte, det har det inte. Det är givet så misstänkt och det har inte funnits någon frihetsberövad i utredningen heller.
Då 2021 när ni inledde en utredning då om mord, gjorde man någon platsundersökning i bostaden då eller gick man på den som man gjorde 2013?
Nej, men man gjorde inte det. Men det gjordes ju både en obduktion och en platsundersökning i det första ärendet, så att säga. Och det är den som har legat till grund för de beslut vi har gjort. Sen tog vi ett omtag 2021 där vi höll ett antal förhör för att se om det skulle framkomma någon information som skulle kunna leda utredningen i någon annan riktning.
Mm. David Helgesson berättar att man inte var inne i Bengts hus under den senaste utredningen, då man utgick från den tidigare platsundersökningen. Detta kan tyckas märkligt, eftersom huset stått orört och allt blod fortfarande fanns kvar då. Dessutom var det ju den platsundersökningen som gjordes år 2013 som hade brister. Till exempel missade polisen att det fanns blod på möbler i köket, vilket Gunnar upptäckte när han skulle montera ner Bengts köksbord några år senare. Att det fanns blod på bordskaven, under bordet och på kökssoffan är anmärkningsvärt, eftersom Bengt hittades en bit från bordet och inte ska ha slagit sig där utan bara i trappan. Den kriminaltekniker som var i bostaden år 2013 är idag avliden. Därför kan vi inte ställa några frågor till honom.
Hur kom det sig att man inte gjorde en ny platsundersökning? Handlade det bara om att det har gått för lång tid?
Man kan väl säga så här att när polisen kommer till en plats där man anträffar en död person och man möts som omständigheter som gör att det finns tvivel, det vill säga man kan inte utesluta brott, då finns det anledning att inleda en förundersökning om misstanke om brott. Och det är... Så jobbar vi, ska jag vilja påstå, idag när vi kommer till den här typen av ärenden. Det vill säga att det kan vi inte utesluta att det kan finnas ett brott bakom. Då inleder man förundersökning. Man tar tekniker till platsen nära i tid i förhållande till händelsen. Rättsläkare involveras och så vidare. Så vi tar man utredningsåtgärder för att kunna bekräfta misstankarna eller kunna utesluta misstankarna. Det är liksom det arbetssätt som man bör ha. I det här fallet så gjorde man inte det, utan man gick på den linjen att det var dödsfall utan misstanke om brott, och så kom det en svängning lite längre fram i ärendet som gjorde att man tog dit tekniker och det var lite, man gjorde en del utredningsåtgärder.
Men
det är så vi gör, och det är så man bör göra i den här typen av ärenden. Mm. När det inte är gjort så är det svårt att så att säga backa bandet och göra om det, därför att du får inte samma kvalitet på en platsundersökning till exempel 10 år efter en händelse, utan de kriminaltekniska spår bland annat som en tekniker letar efter, de finns inte kvar eller i huset, och man kan dessutom inte bestämma var eller när spåren är lämnade i tid och rum igen.
Det här är nog så nära en ursäkt de anhöriga kan få, då David pratar om hur man skulle gjort idag, istället för att erkänna hur dåligt man gjorde då.
Men vad tänker du kring att polisen aldrig spärrade av, kallade någon läkare till platsen, eller gjorde någon kriminalteknisk undersökning då när Bengt hittades? För att det fanns ju väldigt många mystiska omständigheter i bostaden ändå, och det gick ju inte att utesluta att han inte hade blivit utsatt för ett brott.
Jag tycker att mycket talar för att vi hade kommit till samma slutsatser. Men man kanske hade undvikit en del frågetecken och som kommit långt senare.
Finns det någonting som skulle kunna göra att ni öppnar utredningen? Vad krävs då liksom?
Det är svårt att gå in på exakt vad som krävs, men det krävs ju att dels att det kommer nya omständigheter, det vill säga de omständigheter som har lagt fram sedan tidigare i olika sammanhang, de känner vi ju till, men det måste ju komma dels nya omständigheter, men också att de nya omständigheterna ska kunna gå att på något sätt verifiera eller jobba vidare med. Det vill säga att vi kan koppla någon utredningsåtgärd kopplat till de nya omständigheterna, och att den utredningsåtgärden ska kunna leda här vidare. Det är vad som krävs. Men jag skulle vilja påstå att det kräver ganska mycket för att man ska kunna liksom öppna upp det här ärendet och tro att man ska kunna leda det vidare. När ärendet lades ner 2021, så då lades ju ärendet ner utifrån att det här är den information vi har i utredningen betalar för att det är ett dödsfall utan misstanke om brott. Alltså det är inte någon brottsmisstanke utan det är vi landar.
Under arbetet med den här serien har vi försökt ta reda på vad som hände Bengt Jäger. Och till skillnad från polisen tycker vi att det finns omständigheter som pekar mot ett brott.
Pendeln pekar inte mot ett bara fall i trappan. Det gör inte det.
Det är ju blod och så in i bombens för trappen och det. Och sen är det ju blodstänk i taket liksom.
Om han ramlar på trappsteget bara,
mm,
så stänker det ingenting för den. Det måste ju komma blod först. Det talar för att det händer någonting mer. Så två olika händelser.
Och så sen har det skurat stängt runt väggen, men det finns ingenting på golvet. Tomt på blod.
Varför slika hund i köksgolvet och inte han? Det säger sunda förnuft. Aldrig.
Om han har slickat upp det så skulle man ju sett blod i ultraviolett ljus i alla fall.
Det är det här som är lite problemet med den här utredningen, för att de gjorde inte det här på en gång. De bara förutsatte att det var en olycka.
Polisen påstår ju att det inte finns några fönster som är öppna. Och då vi går runt och kollar, det är det tre stycken.
Bengt hade ju letat fram papper om skogen och förskoppar och allt det där.
Då var alltihopa borta. Papperna borta, pengarna borta. Någon har ju varit in och tagit. Och vem fan går in där och snor deklarationspapper?
Ja, den här väl trampade stigen. Man såg inte den. Förrän jag gick på vägen bakom, då såg jag precis. Och så försvann den in under altan. För då kommer man genom buskar och de var ju så nära.
Så jag ramlade ner för trappen då. Jag kanske fick några blåmärken och sånt där, men inte mer.
Det är utstansat hår ända in till hjärnan.
Vad är det för utflotande del? Han har slagit in instansat i skallen.
Han måste ha fått något tillhygge som har slagit i huvudet.
Så att en hammare där låter ju inte orimligt. Och vänster sida, högerhänd står mitt framför.
Och det blir alldeles kall när jag kommer ihåg att jag såg en hammare under bullerplanket mot vägen. Och jag tog till och med ett kort på den.
Utifrån det vi nu gått igenom kvarstår frågan, vad hände Bengt Jäger? Om man tar varje mystisk omständighet för sig så är polisens teori möjlig. Men när man lägger ihop alla dessa omständigheter så framstår teorin om att Bengts död är en olycka som högst osannolik. Den enorma mängd blod som var på olika platser i huset talar för något annat än bara ett olycksfall. Och borde ha väckt polisens intresse. Vi hör blodbildsanalytiken Ulf Öhman.
Vad tänker du om den där stänken?
Det där är ganska mycket blod. Det är alltså en rejäl fart om det. Alltså det är mycket blod som stänker iväg. Det kommer ju, och om den här nu vill säga att den verkligen står vid sidan av trappan.
Mm.
Så måste det ju hända någonting våldsamt i trappan för att det ska kunna stänka ner på påsen på det där viset. Det där är liksom alltså spår efter misshandel helt enkelt. Det så ser det ut när man får en ordentlig smäll i skallen.
Utifrån blodbilden kan vi konstatera att det måste vara ett tumult i bostaden. Och att polisen tog ett felaktigt beslut som innebar onödigt lidande för Bengts närstående.
Det var ju så jävla tragiskt. Vi kunde inte sova. Man kunde inte fatta hur fan kunde han slå ihjäl sig i trappen. Alltså det där, man har ju ältat det här fram och tillbaka.
Att sedan de poliser som har haft hand om fallet Bengt Jäger verkar ha förtvivlat svårt att stå för sina beslut och be om ursäkt är tråkigt.
Även en polis måste ju kunna få göra fel, men man kan ju fan erkänna. Jag menar, det är väl inte värre med det?
Men så när arbetet med den här serien går mot sitt slut får vi äntligen tag i den andra polisen som var på plats kvällen Bengt hittades. Och vi tänker att kanske kan han berätta hur det blev så här.
Det är därför jag ringde, för att jag har många frågor som jag skulle vilja ställa angående ärendet.
Det här är som läsa i de förhandlingar som finns tillgängliga.
Men det är just det här, och det står ju en del grejer i de handlingarna, men jag skulle jättegärna bara vilja liksom få din röst.
Jag ska läsa papperna för att jag minns inga detaljer och jag vill inte medverka.
Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den sista delen av Vad hände Bengt Jäger?
Vad finns det för olika motiv att döda Bengt?
Det är pengarna.
Har du tips eller funderingar kring fallet kan du mejla tips@taltale.se. Adressen finns även i avsnittsbeskrivningen. Följ även Motiv på sociala medier. Vi som har gjort den här serien heter Ebba Adsenius och Johnny Kock. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack till alla som på ett eller annat sätt har medverkat. Och tack till er för att ni har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.